Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Vem trivs bäst bland snöglopp och köldknäppar? Hybriderna Yass och Yaris, Dyson GLB, laddhybriden Leon eller elbilen ID3? I avsnitt 210 av Vi Bilägares podcast. Hej på dig som lyssnar på Vi Bilägares podcast. Vi befinner oss på Eriksgårdens fjällhotell och värmer oss efter dagens äventyr. Jag heter Maria Dahlin och tänkte presentera alla som är med i det här avsnittet med att varje person får säga ett eller två ord som sammanfattar det vi varit med om hittills på vintertestet 2021. Jag börjar och säger uppsök verkstad. Tommy Wahlström, vad säger du?
Hej!
Hej!
jag skulle säga renar.
Ja.
Enda gången när jag ser renar är på vintertest.
Mm.
För annars håller jag mig i byggda trakter och åker inte så här långt norrut.
Härligt, rensafari. Nils Svärd.
Ja, hejsan hejsan.
Hej.
Nu tog du min lite grann, men jag säger den ändå, felmeddelanden.
Mm, ja. Claes Gardin, vad säger du?
Ja, det är ju lätt för oss som är i början här. Jag säger björnskylt.
Ja.
Det ser jag aldrig hemma. Snö, spola vätska.
Nu sa du tre ord. Anders Helgesson, vad säger du?
Jag säger hej. Och jag säger halka.
Ja, mycket bra. Specialgäst i dagens podd är vår fotograf på vintertestet, hjälten Simon Hamelius.
Tjena. Då säger jag militär vägspärr.
Ja, mycket bra. Mer om vintertestet kommer om en liten stund, men först har Tommy det senaste om årets bil.
Mm. Vi Bilägare är ju ett av de 7 magasin i Europa som arrangerar den här tävlingen Årets bil varje år. Och det är alltså då 59 motorjournalister från 29 länder, vill jag minnas, som röstar. Och nu har de här motorjournalisterna valt 7 stycken bilar som har gått till final. Och de här 7 är Citroën C4, Cupra Formentor, Fiat New 500 eller 500e, Land Rover Defender, Skoda Octavia, Toyota Yaris och Volkswagen ID3. Vad tänker ni, kära kollegor, om den här listan?
Jag tänker först, var tog Polestar vägen?
Ja, men vart tog Polestar vägen? Varför är inte den med?
Den var på den där första sålningen, va?
Ja, den var ju med en av grundkandidaterna. Och den blev ju också, var det inte typ årets premiumbil i Tyskland eller något sånt där? Anders, jag tittar på dig. Brukar inte du ha koll på sånt?
Nej, faktiskt inte. Där tog mig på sängen. Ja. Nej, jag vet faktiskt inte.
Jag tror att den fick den i alla fall någon utmärkelse i Tyskland. Jag trodde absolut att den skulle vara med, men nej, det funkade inte.
Honda E, säger jag, på tal om utmärkelse, för den fick en utmärkelse idag senast från Autobest. Eco Best, så bästa miljöval 2021.
Och den var ju också så här, den är en väldigt trendig ny så här liten hippie elbil, eller Mazdas den här på sitt sätt ganska fula och hemska MX, vad heter den?
30.
MX30. Var inte heller med på listan. Citroën C4, vad tänker ni om den? Är det en självklar kandidat till final i årets bil 2021?
Nej. Inte för att vara sån, men när jag tittar på listan så kan jag ändå inte låta bli att titta på länderna som bilarna kommer ifrån. Jag ser här att de här spanska journalisterna har fått sin Cupra Formentor, heter den så, som är väl lite frågetecken från min sida. Och Frankrike har en Citroën att rösta på. Italienarna har en ny Fiat 500. Britterna har fått en Defender. Och tyskarna har fått sin ID3. Och nordborna har väl kanske fått en då Skoda Octavia förnuftig kombi som rösterna kommer gå till. Eller är konspiratoriska, Tommy?
Det skulle jag absolut säga att du är, Nils. Men om man då gör en snabb analys av detta, vilken kommer då att vinna? Vad tror du, Nils?
Jag tror nog ändå att många kommer samlas kring ID3. Den kommer få många stödröster för vad den står för i hela teknikskiftet och vad det betyder för ett så stort företag som Volkswagen. Att även om italienarna inte kan låta bli att skicka ut tior till Amore, Fiat och britterna kommer älska Defendern för allt vad den betyder för rävjakten där borta, så kommer ändå ID3 komma någonstans 2-3 på respektive lista hos alla. Och ja, men det blir nog svår.
Vad säger du, Claes? Vad tycker du om finalisterna?
Jag saknar Polestar. Det hade jag tyckt varit ett bättre skandinaviskt alternativ än
här
Octavia.
Har vi de svenska motorjournalisterna spekulerar om listan, men ja, inte så många tydligen.
Vad fick vi för någonting? Ja, nej, men Nils är väl inne på rätt spår. Det är ju alltid det här man vill gärna pusha för någonting som är lite modernare. Och en Skoda Octavia. Ja, men det är väl en spännande kandidat, absolut. Jag har ju själv kört laddhybriden och det är ny generation, absolut. Den tror jag kan funka i Sverige.
Mm. Anders, vad tror du?
Jag saknar inte Polestaren, kan jag ju då förtydliga här. Och sen vem som vinner, det beror på vem som räknar rösterna och vem som ringer vem. Men ID3-an tror jag naturligtvis kommer att ta det här av samma skäl som Tommy anförde här alldeles nyss. Saknar jag någon bil? Kanske Honda Jazz.
Ja, Honda Jazz är inte heller med. Varför är inte den med?
För att i årets biljury, de missar de mest uppenbara sakerna ibland. Förlåt, Tommy. Det gäller inte dig, det gäller dina kollegor.
Tommy sitter ju som sagt med i juryn. Och så är det några stycken från Sverige, förutom dig.
Vi är två stycken till dig, Jan-Erik Berger från Expressen och Carl-Johan Leiland från Dagens Industri.
Mm. Vad blir nästa steg då? Vad händer härnäst?
Nu ska vi då ta en ny drabbning med de här kandidaterna och sen så blir det då den stora omröstningen i slutet på februari. Och alldeles i början av mars så kommer årets bil att utses efter en omröstning Eurovision Style som brukar hållas då i samband med bilsalongen i Genève. Men nu i år så ska det bli något digitalt event istället förstås.
Mm. Och då ska det delas ut poäng från olika länder och hur de har röstat och lite sådär.
Mm, citoyen, 10 poäng.
Förlåt Tommy, men du sa inte vad du trodde hur det kommer gå. För du känner ändå lite grann lite av vibbarna kanske blåser och lite sånt där. Vad tror du?
Alltså, nej, men jag känner nog att jag är väldigt osäker i år. Och jag har väl kanske inte någon egen självklar favorit i år. Men jag tänker ändå att Skoda Octavia känns ju spontant som en bil som ger mycket värde för pengarna, och det är ju ett viktigt grundkriterium i den här tävlingen bland liksom kriterierna man ska ha för att rösta på någonting, tycker jag. Och den finns en miljöalternativ och den har hyfsat vettigt pris och sådär, så att det kanske kan vara en favorit. Men jag är ju också, jag har ju, vi kommer in på det alldeles snart när vi ska prata vintertest, men jag har ju utvecklat en alldeles ny passion, en kärlek till en bil som jag aldrig trodde att jag skulle känna någonting för whatsoever.
Men nu spirar känslorna bland snö.
Alltså, ja visst. Ja, det hjärtat bultar lite faktiskt när jag tänker på den. Mm.
Men du har inte suttit i baksätet, Tommy, då kommer snart säga att hjärtat stannar. Och om hjärtat skulle stanna, då sitter du ju faktiskt i rätt typ av bil då.
Jaha, rent. På vilket sätt då, menar du?
Alltså, de är ganska överrepresenterade hos just hemtjänst och liknande. Det var så jag tänkte, lite krystat kanske, men...
Ja, men det var lite dina egna lätta på hjärtatankar här. Men om du tänker i hela Europa, liksom, vilken av de här kommer kamma hem det? Har Cupra någon chans egentligen, tror du, hos de andra?
Ja, jag kommer ihåg den där provkörningen på Cupra Formentor. Det var 2 dagar och hela första dagen så att jag funderade, vad fan är det här för slags bil egentligen? Mm. men ja, nej. Nej, alltså jag har ingen aning. Fiat 500, vem vet? den kan ju plötsligt poppa upp också. Och folk tycker att den är elektrisk och gullig. Och så får den näst högsta poäng av alla och så vinner den. Det vet man inte. Nej. Och som du säger också, ID kan förmodligen vara en bil som får poäng av många jurymedlemmar.
Tror ni att ID:n gör en Alfa Romeo 147? Ingen har en som vinnare, men alla har en som 3-4 och totalpoängen blir 2 poäng över det som skulle ha varit årets bil på riktigt.
Det finns en stor chans för det, ja. Men Maria, vad tänker du då?
Åh, det är jättesvårt att veta hur folk tänker. men många kommer väl fastna för ID3 också, tror jag. Just för att det är ett sånt stort, det här stora steget. Stora elbilsteget, ja. Men som sagt, jag har ingen aning.
Tror inte man hör Gretas röst på ena axeln också där man kanske sitter i jurybåset liksom. Mm. Elbil.
De har väl också försökt ta något annat helhetsgrepp runt produktionen på något vis, att de vill, ja, jag vet inte, men...
Jo, men så är det väl. Det ska väl vara liksom klimatvänligt.
Kompenserat och neutralt, ja. Och ja, sådär. Ja. Anders?
Ja, sen får man inte heller glömma att om man nu ska vara lite konspiratorisk, där man röstar på det som ligger nära hjärtat. Många röstar ju också på märken där man, som har fabriker i landet, för det finns någon form av koppling. Och bilar på den här ID3-plattformen kommer produceras över hela Europa. Så att jag kan tänka mig att den får kanske någon extra bonuspoäng där också. Det är det skälet.
Mm. 10% facklig röst någonstans när man gör det hela. Men jag tänkte på det du sa, både Jazz och Honda E kom upp, som jag tycker båda är välförtjänta i finalen. Men är inte det synd om Honda? För de har varit på dekis ett tag ganska länge, tycker jag, som inte varit så jätteimponerande produkter. Men både Jazz och Honda E är ju verkligen produkter som man känner att Honda tagit ett stort steg framåt. Men de kommer samma år och kanske stulit röster åt varandra. Man väljer en Honda som man gillar och därmed splittat upp rösterna. För det är ju en sällan skådad formtopp vi ser från Honda i år med de här två bilarna.
Jag tror att det var så med Toyota. För Toyota hade ju också den vätgasbilen Mirai i sin andra generation. Som ju var en väldigt mycket bättre bil än första generationens Mirai. Och som kanske hade också kunnat kvala in på listan om inte Yaris hade funnits med. Och stulit hjärtat hos många jurymedlemmar som kört den.
Och så hade väl det här för 3 år sedan när man är i Tannis. Då var väl Hyundai Ioniq och Kia Niro kom ju samma år. Och ingen av dem hamnade i final, även om många verkar rösta på någon av dem på något sätt. Vad de stod för.
Ja, men Tommy, ni har ju fått en del kritik efter era bilval. Hur kommer det sig? Jag tänker, du har väl inte röstat på Saab och Volvo genom åren varje gång. Hur kommer det sig att det blir såna här diskussioner varje år?
Att fel låt vann.
Ja, du kan inte lösa det en gång för alla. Eller?
Ja, nej, men det är ju en jättestor marknad. Det är alltså 29-30 länder som är representerade. Man har olika bilbehov. Man ser på bilen på olika sätt. Man har olika ekonomiska förutsättningar. Det här med olika typer av miljöbränslen, elektrifiering är olika utvecklat i olika länder. Så att det är klart att det inte är samma. Det är svårt att välja en bil för hela Europa som passar alla. Och det är väl ändå det som jag tycker är lite kul med den här grejen. Att man ska hitta ett alternativ som man ska enas runt och inte ha 280 000 underkategorier så alla kan få ett pris.
Om man tänker då, många förväntar sig säkert att Car of the Year ska vara en elbil.
Årets biljuryn röstade ju ändå fram Nissan Leaf när den kom. Så 2011 blev den årets bil, året efter så blev då Opel Ampera laddhybriden årets bil. Så vi har ju varit med på miljötåget lite grann. Och sen Jaguar I-Pace blev ju årets bil här om året. Så elbilar har absolut en chans, men i år då, Fiat 500 är ju en ganska nischad bil så, som elbil. ID är ju förstås en produkt mer för massan. Så att, ja.
Spännande.
Ja, vi får se.
Åter till vintertestet 2021. Ja, det här är ju den första hårda prövningen de 5 nya bilarna går igenom. Eller hur, Nils?
Ja, det är det. Och jag tror det är för oss är också första gången verkligen på djupet för att lära känna de bilarna som vi inte har levt med än. För vi har ju som bara en var i taget.
Anders, räkna upp de 5 nya långtestbilarna för 2021.
Jag vill ju inte göra det här för att jag alltid glömma någon.
Det är alltid Anders som får frågan.
Ja, det här är repetition av kunskapens moder och så vidare. Då ska vi se.
Ta dem i bokstavsordning också. Så blir det
då byter vi i följande ordning. Vi byter alltid bilar i bokstavsordning. Då börjar vi med Honda. Sen hoppar vi över till, jag har alltid sagt Seat, men det är Mercedes.
För men är det en Honda E vi håller? Vad har vi för Honda?
Nej, vi har en Honda Jazz. Crossstar. Så det är en SUV-a. Kanske inte. Sen har vi en Mercedes GLB 200 är det va? 4MATIC, 4-hjulsdrift, 7-sits. Sen följer det en laddhybrid i form av Seat Leon. Och efter Leon så kliver vi över till en Toyota. Nu har jag sagt Aygo hela tiden här, men jag vet att det är en Yaris. Och det är naturligtvis då en hybrid. Den kommer bara som hybrid till Sverige väl? Nej, det finns en 125 hästar också kanske. Utan hybrid. Vi har hybriden.
Och sen kommer den ju också i reservation.
Ja, just det, GR.
Men den har inte vi.
Den har inte vi.
Nej.
Vi är förnuftiga och därför har vi även en ID3 Volkswagen elbil.
Ja.
Så vi har 2 av finalisterna, alltså de som står i finalen nu på årets bil med Yaris och ID3 har vi hos oss i år.
2 finalister och en som borde ha varit finalist.
Ja, Jazz tänker du på då?
Just precis.
Där har vi dem, alla 5. Och nu har vi ju kommit ungefär, kan vi säga, halvvägs genom vintertestet för i år och vi har ju hunnit med lite grann, vi har en hel del kvar att göra och så, men några dagars tester och fotande, Simon, hur det måste vara ett av världens tuffaste jobb att fota vintertest för vi bilägare. Vi är väl rätt jobbiga, är vi inte det?
Sitter bara ibland, kvar. Ibland kan man känna sig lite ensam där ute i snö snöstormen.
Men vi tittar ju på det hela tiden genom vindrutan och sådär.
Ja, men vi sitter i våra bilar och gnäller av att det är kallt och har på liksom värme och allting. Så får du stå där ute i kylan. Och
så vet jag mycket väl att min radio, den klipper lite ibland. Men det känns ännu ensammare när man inte heller får svar ibland. Då är det, nej, ja, jag med.
Du står där uppe på flatrut. Hallå! Ja. Kan du vända bilen? Mm. Ja, nej, men är det någonting som har hänt hittills fotomässigt? Om du tycker det?
Vi har väl fokuserat mycket på körning och test hittills. Vi har väl gått lite efter vädret, anpassat oss timme för timme vad som händer. Så att det har ju varit mycket foto på planeringsschemat, men kanske inte jättemycket genomfört än.
Mm. Du sa ju ett ord där i början. Vad sa du? Gränskontroll? Eller vad sa du?
Militärvägspärr.
Just det.
Vi försökte ju korsa norska gränsen, eller ja, vi hade väl aldrig riktigt det som tanke, men...
Skulle lite att spana lite nu när det ändå är en sån exceptionell händelse att gränsen hålls ju stängd här in till Funäsdalen där vi är. Det är ju en vägspärr, så man får inte åka in i Norge som vi brukar få göra. Så tänkte, det måste vi spana på.
Men jag fick snabbt auktoritet hos Heimvärnet och vi kunde... Jag ska ställa i ordning till en.
Det var intressant att se att en svensk fotograf har högre rang än norska militärer. Det var ju Simon som styrde och ställde där borta vid gränskontrollen och flyttade på markeringar och deklarerade om deras bil och allt möjligt vad som hände för att skapa ett foto. Men jag tror de var glada att det hände någonting, för de sitter ju där på pass och så har de 6 timmar satt i 2 herrar på tomgång liksom och vänta på att eventuellt skulle komma någon som har papperna i ordning och sådär. Men han var lite skärrad när vi kom med 6 bilar, för du har ju med en fotobil också. Han var rädd att ska vi göra nu allt pappersarbete på alla de här bilarna? Ja. När jag sen förklarade vad vi egentligen gjorde där så drog han lättnaden suck att vi var bara där och tittade lite grann och då var de mycket gladare.
Mm. De var säkert glada att vi påminner om tomgångsvarvtalet där på Forden. Ja, det var väl att den lät lite konstigt.
Den lät ansträngd. Den gurglade var det va?
Men det här med 2 minuters max tomgång, det gäller inte vid norska gränsen.
Nej, de sa ju det, de hade haft en Ford Focus där som stått. De stängde vid gränsen förra veckan, på lördagen tror jag de stängde gränsen. Sen dess har de ju haft en bil ståendes på tomgång för att hålla värmen. Sen så har de ju vaktavbyte så där med Hemvärnet. Men Forden har ju stått där, som sagt, i en dryg veckas tid.
Ja, vad har vi hunnit med mer för äventyr? Vi har dragit upp en bil idag, gjorde vi, som 2. Hamnade lite... Ja, 2
bilar
2.
Har vi skottat fram idag.
En var inte vår. Men någon annans bil har vi dragit upp också.
Men en var vår. Och ser man, det är precis som man säger. Det är de här bilarna med fyrhjulsdrift som går rakt av vägen. Plötsligt ligger de i diket. Halvvägs till Norge var den.
Ja,
det var tur. Jag trodde vi hade kommit överens om what happens in Funäsfjällen, stays in Funäsfjällen.
Nu är det så att Claes vill ju vara anonym, så vi ska inte säga Claes namn. Så att Claes är ett annat namn som vi inte ska säga.
Jag har ju förstått att kurvan redan heter Claes kurva. Så att ja, den kommer väl upp på Google Maps strax om någon vill testa den.
Men jag tycker Tommy har en bra poäng. För har du bytt bilar ganska en bit innan, höll jag på att säga, ganska nyligen ändå. Och det är ju sådär med fyrhjulsdrift att man känner ju inte hur halt det är förrän man ska bromsa. Det är ju första gången. Kör man tvåhjulsdrivet och i synnerhet en bil som heter Seat Leon med ganska dåligt drivfäste på framhjulen, så får man ju en förvarning att det är rejält vinterväglag. Men en fyrhjulsdriven Mercedes som väger en hel del, då kommer ibland i bromspunkten som en liten överraskning.
Jag kan säga, nu säger ni så att man får en liten förvarning, men den där Leonen, det är ju som att köra en gammal Porsche 911. Kommer du för fort in i kurvan och säger hoppsan, nu måste jag bromsa, då har du redan tagit biljetten till en resa, så kan man väl säga. Då kommer den där bakvagnen. Nu ja, finns det inte sladd, men
ja, ändå. Den slänger ut baken ganska rejält.
Ja, det är ganska många arga ord på radion över den där seten, låter det som faktiskt. Hittills, de här första 2-3 dagarna vi höll på här, så är liten. Ska vi redan nu säga att det är årets besvikelse?
Än så länge är det väl inte.
Ja, men alltså, jag körde i den här på den här lilla vägen över fjället där Claes körde vid sidan om vägen. Och förlåt, en kille som vi skulle kunna kalla Claes. Vi har bytt ut hans röst.
Och ärligt talat, han körde i en SUV. Han ska vara lite vid sidan av vägen.
Ja. Jag körde i den där och den är ju också otroligt sladdbenägen. Häcken går ju ut hela. Att man tittar på kurvan så kommer bakvagnen farande.
De första dagarna så tycker jag att de här två tyska Volkswagen-produkterna är väl lite grann av besvikelsen. Just när det börjar bli dåligt väder, lite lössnö, där har man slängt på batterier på Volkswagen-produkterna, så har de inte samma fina chassibland som man är van att köra. Men kör man en Golf, det har vi sagt i många år, den kan man köra hur fort som helst utan att få handsvett. Den är logisk, den kanske inte är den roligaste, men den är trygg, stabil, man vet exakt vad som händer. Och nu kommer både Leon och ID3 som jag tycker ganska mycket motsatsen till det här.
Nej, alltså i år så blev det ju småbilarnas år. Små japanska citybilar eller pensionärsbilar eller vad man nu vill kalla dem kliver fram och blir alltså snökanoner.
Tommy, berätta om din nya kärlek.
Toyota Yaris. Det är fantastiskt. Alltså för strax över 200 000 spänn så får man en liten sketen japansk småbil som går som ett troll ute i skogen. Anders, jag kunde knappt köra bilen efter att du hade haft den, för du hade sladdat så mycket. Så det var så mycket snö i fälgarna så att jag studsade fram.
Ja, jag kan ju direkt säga er som har en Yaris av senaste generation. Det finns ett knep för att få lite mer underhållning i tillvaron. Tryck på den där antisladdknappen länge. Då stänger den av allt. Och då blir den skitrolig helt enkelt.
Jag kan bara stämma in i lovorden, men den är ju fin bara med alla systemen på. Jag är så imponerad. Nu pratar vi lite rallykalle här. Det kanske känns lite onödigt ibland, även om det är roligt. Va?
Men vänta nu. Alltså det här att ja, men sladdar runt, slänger ut baken och sådär. För några poddar sedan så pratade vi om när du gjorde ett test med Toyota Yaris när den i undanmanövern inte var så där jättebra på barmark. Vad är det som är skillnaden nu då?
Just det, vi ska naturligtvis dra åt slipsknuten här lite grann. Man ska inte koppla ut antisladdsystemen, de ska vara på. Men när vi kör som vi gör här uppe på kontrollerade vägar och inne på stora tomma ytor, då kan man öka underhållsgraden ibland genom att koppla ur. Naturligtvis ska det vara på under alla körsituationer. Det som är skillnaden nu mot torr asfalt, det är att du har så mycket lägre greppnivå så att bilen får mycket mer betänketid för att väcka upp antisladdsystemet och räta ut eventuella sladdar och sånt. Nils ser ut som att han vill komplettera det här.
Nej, jag tänkte säga, vi kan ju lägga till det att vi har ju också tillgång till Ljusnedalssjön på en liten en avlyst bana, så att allting vi gör är inte ute i allmän trafik innan man sätter kaffekoppen i halsen och även kaffet i kaffekoppen.
Men ni sa någonting när vi var ute och körde om det här kalibreringen som vi sa att det, i, när vi klagade på Yaris förra gången, jag undrar man, ja, det är bara en enkel omkalibrering, lite mera vinter.
Ja, man skulle lägga 10% mer vinter på sommarinställningen på Yarisen så kommer den gå bra. Så att om den uppfattar att det är, jag har inte så här bra fäste som den har sommart, utan 10% vinterhalka på det, så kommer antisladd att funka betydligt bättre än vad det gjorde i vårat hundamanöverprov.
Lite mer svensk sommar.
Precis.
Det är inte soligt varje dag.
Men vi pratade om det här med Yaris köregenskaper idag, och då pratade du, Nils, om att styrningen är så snabb, att det är en del av problemet i den, att den tar styrning allt för snabbt när man kör den på samma väg.
Ja, men det är lite det som händer just i undanmanöverprovet när den sladdar ut för mycket, för att den är ju, den har ju hela chassiinställningarna fram och hjulvinklar och hur styrningen är programmerad. Den tar styrningen jättesnabbt och bygger upp väldigt mycket kraft i bilen, som sen bakändan inte kan, eller bakändan kan hantera den om de hade programmerat ESP-systemet tillräckligt bra. Här på vintern så blir det ju ändå lite mer fördröjning. Den får ju lite mer understyrd karaktär, även om den verkligen inte är understyrd. Men att framvagnen har inte samma grepp, så det blir inte samma kurvkraft som bakdelen måste följa med i. Dessutom är det redan hard, så att ESP-systemet är ju redan liksom beredd och jobbar redan i kurvan och fångar upp den här sladden på en gång, så att det inte blir en sladd utan den bara blir väldigt vig i kurvan. För att den är fantastiskt fin att köra, och den har ju verkligen en, alltså vi pratar om kanske rallykalle här, men det är också det jag är mest imponerad, att den är så lätt att kontrollera, att ju sämre vägen blir, desto mer problem som Leon och ID3 får, desto bättre blir Yaris och logisk. Den hjälper föraren att hantera kurvor, situationer, bromssträckor, att den är riktigt, riktigt bra vinterbil.
Och dessutom så har den ju riktigt bra fjädring för de här buckliga vägarna vi körde på idag. Den håller kontrollen hela vägen, även om det är rejält oroligt alltså. Dock med fortfarande ganska mycket vägkänsla och sånt där. Den andra japanska småbilen, Honda Jazz, är ju som någon sa en modern Citroën som bara flyter ovanpå allting.
Ja, det var jag som sa det, att Honda har ju varit Japans BMW, men nu kommer Toyota fram och Japans BMW, medan Honda blivit Japans Citroën, för att men den är också väldigt skön, den är fortfarande väldigt lättkörd också. Men den flyter verkligen ovanpå, det finns inga gupp, finns inga kärlskott, den kränger ganska mycket och tillåts vara det, vilket jag tycker är en trevlig egenskap.
Jag sa att jag tycker den är väldigt mjuk i knäna.
Honda. Ja, det var en bra beskrivelse.
Den liksom flyter på ner för backen. Yarisen kanske tar svarta backen.
Men Yarisen är i funparken och hänger med snowboardåkarna. Vad kul.
Honda Jazz tar puckelpisten, eller?
Långa, fina långsvängar och njuter bara. Ostressad.
Mm. Och Honda Jazz, bastu Anders, den blev rätt varm,
ja,
eller hur?
Bästa värmen.
Här är vi någon som tycker om att ha det varmt.
Det ska vara sådär 20-21 grader i en kupé, och det är precis så jag ställer in klimatanläggningen. Sätesvärmen 3 om det är kallt, 2 om det man känner att det börjar bli varmt, och alltid på helt enkelt. Så har man en bil vintertid. Ni andra gör fel.
Det tycker jag är den stora styrkan med Honda Jazz. Jag hade faktiskt suttit och kört den i cirka 20 minuter innan den här fadäsen med fyrhjulsdrivna GL-ben. Det var ju verkligen helt odramatiskt på de här småvägarna med alla system ikopplade. Och det var sån stor skillnad att sätta sig i den här stora bjässen med fyrhjulsdrift som var väldigt understyrd, och det bara släppte och bar iväg rakt ut i skogen. Men det var, jag tycker att det kanske ni kan säga vad ni tycker, men jag får nästan ge mitt kort till Honda Jazz. För jag tyckte jag fick en liten känsla av överstyrning i kurvorna, och det gjorde att jag kände att jag kunde placera den mycket bättre runt kurvor och sånt än vad jag kunde med Toyota Yaris. För där kände jag att ESP:n gick in och liksom nästan gjorde den lite understyrd, och jag vill ha den där lilla kicken ut av akten, för då tycker jag det känns mycket trevligare. Även om inte farten är speciellt höga så kändes det mycket mindre odramatiskt.
Jag tycker Jazz är mycket lättare att hantera. Jag tror gemene man, när man ska skicka ut dem bland hela befolkningen, så tror jag Jazz är en favorit. För att den är så pass lugn, just på grund av att den är så sävlig och tillåts ha lite karossrörelse. Att det finns en fördröjning i det hela, men fortfarande väldigt linjär. Så att den är ju, man har tid på sig. Det finns en progressivitet i dess rörelse som gör den så otroligt lätt hanterlig även om man kör lite fortare. Men Yarisen är ju det här lilla kvicksilvet, riktigt vitamininjektion som gör allting. Samma stund som man tänker tanken att svänga så svänger Yarisen. Det är det man blir imponerad av, men det är ju också lite vildare krabat. Sådär.
Det finns en faktor till vi måste ta med. Ljudet. Jarisen låter ju som en liten racerbil. En liten rallykalle. Det är en Toyota, det är en hybrid Toyota med CVT-låda. Och den låter som en liten rallybil. Jag älskar den.
Ja, ljud Tommy. Inte wii som du brukar göra. Utan...
Det låter...
Ja, för nu har ni verkligen fått en utmanare i Honda Jazz. För där kan vi ju snacka CVT-tjut. Det är
fantastiskt ljud.
Men jag förstod, jag sa ju det till dig Nils, att det är jäklar vad den låter jazzen. Men när man är lite lugnare på gaspedalen och liksom flyter lite mer med de här mjuka knäna, så är den ju inte lika ansträngd.
Men i uppförsbacke går den nästan inte. I de här backarna här i fjällen, där är det yl hela vägen.
Sen blir man ju så glad också när man tänker på alla magiska utrymmen man har bakom sig i jazzen. Men det är verkligen ett tufft race där, tycker jag. Mellan, man har ju så mycket fiffiga grejer med sig. Förutom körkomforten. Ja, men
flexibiliteten med baksäten, ja, och fälla och variera och hålla på.
Och det är väl så att, men hur tänker vi där? Är det hugget som stucket, eller har vi testat klart? Är långtestallet och vintertestet givet redan?
Verkligen inte. Vi har ju otroligt mycket kvar att göra. Framförallt imorgon har vi en väldigt händelserik dag. Där köldtesterna fortsätter, vi ska göra mer bullermätningar, vi ska köra mer, vi ska fota mer. Simon, du ska få fota jättemycket imorgon också.
Tjoho!
Då ska det vara sol, ja, inte så snöfall bara.
Men det ska vara kallt imorgon, så värm upp dina de här värmepåsarna, ja, du har för
alla värmepåsar
händerna.
Ska med.
Ja, som du har för att värma händerna. Simons tips.
De tjockaste underkläderna ska på.
Kan man säga att det är en jämn fight i toppen mellan japanerna?
Än så länge, de har tagit på sig ledartröjorna, och jag tänkte göra en historisk tillbakablick ganska ett år tillbaka. För du Tommy sa att det var småbilens år, men jag tycker vi ser ett tydligt tema här med japanska bilar som briljerar på vintern. För förra året när vi spelade in podden, då var det ju Mazda 3 och Toyota Corolla som verkligen höjde sig från mängden med de bilar vi hade här. De övriga var ju en BMW 3-serie, Tesla Model 3 och Renault Clio som inte på något sätt var dåliga, men japanerna stack verkligen ut. Och där får jag ändå säga att ingen hotar Mazda 3 fortfarande i körglädje och lätt hanterlig av de här två. Men det är ett tydligt tema att japanska bilar kan vinter. Det är bara att köpa extra ljusramper så man får bra ljus och kanske en rostskyddsbehandling under till så de klarar sig många vintrar. Men körmässigt, två tummar upp.
Ja, men jag tycker hela upplevelsen då, att både Honda Jazz och Toyota Yaris har ju tidigare varit små plåtskåp, väldigt ointressanta, rätt ogivande att köra. Okej, de har ryckt dem som hög driftsäkerhet och de är ganska praktiska och rimligt prissatta, men vem fan vill ha en? Och nu är det någonting helt annat. Jag tycker det är otroligt lyft som de har gått igenom bägge de här modellerna.
Vi såg en skillnad i morse, Simon, när vi använde värmekameran. Rattvärmen, Honda Jazz, Toyota Yaris, vem tog ledartröjan?
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Vad är det ändå?
Ja, Honda Jazz hade väl inte ens rattvärme. Och hur var det med sätet? Var det den som hade svarta fläck? Det var inte värmeelement.
Nej, det var lite insnålat en hel del, kan man säga. Ja. På
och Yarisen hade en liten eller ovanlig lösning på ratten. Att den var värmd hela varvet runt på baksidan, men på framsidan var det bara 10 i 2.
Ja, för vi ska säga, Simon har en jätteflashig grej som kan mäta hur det ser ut. Alltså man får en sån här värmesignatur.
Ja, vi undersökte med värmekamera.
Ja, för att se hur spåren går och vart det värmer.
Ja, vi mäter ju väldigt mycket här uppe också. Vi kör ju inte bara fotar, utan vi samlar mycket mätvärden. Och just stolsvärme och rattvärme är en sak som vi sätter siffror på. Hur snabbt de värmer upp och hur de känns. Men Simon, du lyckas ju verkligen väl illustrera det på bild. Och där ser man ju också hur de har snålat med värmetrådarna. Eller tvärtom, var det väldigt generösa. Och där måste du lyfta fram Mercedes som ett lysande exempel hur man gör en stolsvärme. För den är ju snabb i verkligheten, det är otroligt bra värme, men till och med det utdragbara lårstödet har gediget fullt med värmetrådar, de här sidovalkarna, vad säger man, sidostöden både på ryggstödet och sitsen. Så det är en klass 1A hur man gör en bra värmestol.
Och dessutom har de en funktion som jag inte tror de andra bilarna har, det är att om du ställer in den på trea så tonar den ljud, så den backar ju av successivt så att det inte ska bli det här direkt varmt kallt, utan försiktig gudtoning. Och det är också jättebra tycker jag.
När vi är inne på Mercedes så excellerade ju den också i en annan gren när det gäller mätningar. Anders, ett nytt moment för vintertestet som du genomförde i år. Berätta, vad var det du gjorde?
Vi provar ju att starta i backen, en sån här lagom brant fjällbacke. Ungefär sista vägen upp till parkeringen vid liftsystemet. En sån backe, ni förstår nog vad jag menar. Där provade vi att starta bilarna. Så vi körde en acceleration från 5 till 35. Att vi inte börjar från 0, det är för att precis runt 0 så blir det svårmätt. Och där var ju jättestora skillnader mellan de tvåhjulsdrivna bilarna. Att den fyrhjulsdrivna bilen studsar iväg som skjuter nu en kanon.
Det är... Sen är det kul att sätta siffror på det, exakt hur stor skillnad det blir mellan fyrhjulsdrift och tvåhjulsdrift. Det är nog intressant att se också.
Absolut.
Men definitivt så var jag också själva överraskade hur stor det vart på de andra bilarna, även om vi hade det på känn, men det vart ju mycket mer än vad vi trodde.
Och där var väl inte Seat Leon stjärnan i klassen?
Den har ju stått och tuggat för många av oss i små uppförsbackar. Vad är det som hände där?
Ja, det är en bra fråga. Vi har inte lyckats mäta den på ren el. Jag vill prova det. Ska vi göra det imorgon? Då vet ni det. Det verkar som att den inte riktigt tycker om när förbränningsmotorn kommer att lägga sig i med sin DSG-låda. Utan när DSG-lådan gör sin växling så blir vridmomentspåslaget för kraftigt och då spinner hjulen loss. Och innan den har liksom hunnit sansa sig med att bromsa upp den kraften så här kommer den på efterkälken helt enkelt.
Och det här är någonting vi känner igen från vintertestet. Är det 2 år tillbaka när vi hade Skoda Karoq med oss? För den var till stillastående på när det var planväg. Det behöver inte sluta någonting. För det är det här med någonting med bensinmotorerna och DSG, den här dubbelkopplingslådan från Volkswagen-gruppen där, att de inte alls lyckas programmera in liksom ett slirfunktion, utan den släpper kopplingen och sen bara kraften ut på framhjulen. Och det funkar väl kanske i när man ska miljöcertifiera den och få fina låga CO2-siffror, men här i svensk snömiljö så funkar det inte alls. Nu är inte Leonen fullt så dålig som Karoqen var, för den var verkligen bedrövlig och det vart ju uppdateringar från Skoda efteråt och fixa till det någorlunda i alla fall innan året var slut.
Och det som gör att laddhybriden då kan skilja sig är att DSG, när den går på el så behöver den ju inte slira på DSG-kopplingen. Då ligger ju DSG-en redan på. Växeln är i. Det är inga lameller som behöver mötas. Utan då går den på elmotorn. Den kan ju finjustera mycket, mycket mer.
Men så elen och förbränningsmotorn pratar inte med varandra? Behöver de parterapi?
Ja, lite grann skulle man kunna säga. Om man då tar Honda, där som också har en förbränningsmotor och en elmotor. Och där sker ju samtalet med en terapeut. En generator som ger ström till elmotorn som är primär drivmotor. Så att, ja, de behöver nog kommunicera lite mer.
Ja.
Ja, apropå krokben så måste jag ju än en gång få ta upp det här gigantiska krokbenet som Volkswagen-koncernen har gjort för sig själva när de då kör det här infotainmentsystemet som då är samma i grunden men lite olika varianter i Idean och i Seat Leon. Man blir ju mörkrädd när man ska försöka få fram någonting i det här, eller hur? Och det är inte bara jag utan även ni ungdomar tycker att det är besvärligt.
Jag ser att det är en synnerhet. Alltså bara försöka ratta runt i klimatanläggningen, alltså klimatenheten och försöka få någon styrsel på det och kunna se någonting. De är inte ens utnyttjat skärmen till fullo. Där är ändå Volkswagen mycket tydligare än vad Seat har gjort, som har gjort en snygg design, men användarbarheten är väl på gränsen till bland det sämsta jag varit med om.
Ja, man undrar, de här konstaterade att Leonen är 65 000 billigare som laddhybriden Octavia EV. Men det är nästan så det börjar bli värt det alltså, för att få ett annat gränssnitt inne i bilen som man förstår.
Ja, vad är de där klimatknapparna i Octavian värd? Vad blir det? Det blir 10 000 per knapp ungefär om det är 65. Ja.
Tänk hur många gånger man trycker på dem bara.
Jag tror seten går ju igång när man säger ett visst ord så vill den här assistenten prata med en. Och jag tror att vi har sagt god sikt idag. Och då gick den igång. Jag tror det var varje gång vi sa sikt eller någonting. Då ville seten prata. Att man ska säga, jag vet inte.
Jag tycker den verkar vara pratsugen mest hela tiden. Jag har suttit helt tyst i bilen. Ja. Jag plötsligt bara, vad kan jag hjälpa till med? Det är ingenting.
Nej, jag håller med. Det har hänt mig också flera gånger nu under körningarna. Men vi är nog en av de första utanför Volkswagen-koncernen som har kört en ID3 helt utan antisladdsystem idag.
Vi åt ju lunch i Lofsdalen. Och när vi skulle därifrån så hände det ju spännande saker med ID3:an.
Ja.
Och det var ju ni som uppmärksammade mig på det över radion, att vänster fram hjul hade frusit fast. Och det har du sett att flera ägare har problem med.
Ja, det hände, det har hänt oss också på den här innan, bara i morse när vi stack iväg. När jag skulle ta ut den från laddaren och bara flytta på den, så var ju höger bakhjul fastlåst. Och då kommer ju ingenstans, för då driver inte elmotorn heller. Tog en liten stund och jucka loss den. Och sen nu efter lunch så frös det vänster fram. Så att det här verkar vara ett återkommande problem som kanske händer ibland på den här bilen.
Ja, jag bromsade och sen fick vi ju lägga i backen för att få hjulet att fungera igen. Och det som hände då var att det dök upp 6 stycken gula varningsmeddelanden. Och det vet man ju, när det lyser rött då ska man stanna. Gula kan man köra vidare. Men det här var ju både anti-spin.
Ja, det var ju logiska saker som kom, men inte kände hjulet. Den visade inte hastighetsmätaren, den kunde inte visa däcktryck. Det var lite saker i och med att inte, den hade ju då haft ett stillastående framhjul, så att den var lite förvirrad, det systemet.
Följdfel helt enkelt.
Fullt logiskt, alltså utifrån vad som hade hänt, tyckte vi då.
Ja. Och antisladdsystemet fungerade ju inte då.
Vilket... Nej, det var ju du varsån. Det var kanske ingenting vi såg innan. Men...
Nej, så jag gasar ut på huvudleden förbi Lofsdalen och snurrar runt. Var det i alla fall ett halvt varv?
Ja, man var snygg 180, liksom rakt ut från avtagsvägen. Ja.
Så det hade ju inte varit så trevligt om bussen hade passerat just där då. Men det gick bra i alla fall. Vi fick ju i alla fall testa ID3:an med antisladdsystemet urkopplat.
Mm. Och det var ganska unikt, trodde du Nils, kanske... att det inte är så många som har gjort det.
Jag tror inte, det ska ju inte gå att koppla ur, och jag tror... Det är nog säkert ingen utanför Volkswagen-sfären som har fått köra en på vinterväg till och med och kunna sladda lite på en parkering. Men det är som ofta annat med såna elektroniska buggar. Det tog några omstarter där. Vi åkte in vika där sen Lofsdalen och startade om den, och det försvann ett och ett av de här meddelandena. Inte alla på en gång. Sen fick vi ett annat. Stod det så här fel på drivlinan, uppsök verkstad. Det gick varken att köra framåt eller bakåt. Men kliva ut, låsa igen, låsa upp, kliva in, starta. Så till slut så hade alla filmmeddelanden försvunnit och vi kunde fortsätta testet.
Det är precis så det är med datorn. Då ringer man tech support och säger, har du provat att starta om datorn?
Det tog var det 3 eller 4 gånger vi startade om bilen nu. Men det försvann ett och ett filmmeddelande varje gång vid varje omstart. Liksom. Även om det uppstod ett tillfälligt nytt. Men...
Lite intressant hur bilen prioriterar felmeddelanden. Just när antisladdsystemet var urkopplat så står det hastigheten kan inte visas. Uppsök verkstad. Det kanske finns allvarligare saker att tänka på än att inte hastigheten visas i bilen. Det var det som dök upp då.
Men alltså, ska det verkligen vara så här? Ska man acceptera? Man köper en ny bil för 500 000. Ska den inte funka då?
Ta vi på en uppdatering.
Ja, och ska den framförallt inte klara av lite minusgrader utan att den ballar ur helt och hållet med elektroniken?
Ja, men jag tycker vad som värre var. Jag vet inte, ska prata om det också. Under dagen så har de också kommit och gått lite grann. Men plötsligt när man börjar bromsa så drar bilen ibland lite mindre, ibland mycket kraftigare till vänster in mot mötande körbana. Man kör på raksträcka, kör rakt fram, man lägger an bromsen inför en kurva och sånt där. Och bilen börjar vrida sig och bara gå mot det är inte så att det är sladd, utan det är liksom någonting att nyper åt en främre broms mycket kraftigare än andra. Jag vet inte om det är fullfel mot vad som har hänt idag, men Men sen efter ett tag så går den bra igen, den går stabilt och så kommer det smygande mer eller mindre utsträckning.
Men det är ju just det man inte vill. Om man ska dra snett så vill man inte dra mot mötande körfält.
Nej, och det är det som har hänt. För man kör där på de här snöiga smala vägarna och så får man möte så vill man bromsa. Och det som händer då är att bilen bara vandrar över till motsatt körbana liksom innan mötet. Så får man släppa bromsen och gå i styra tillbaka också. Men det är en ganska läskig känsla och det är ju bland de sämsta vinterbeteende någon som varit med om. Och dessutom gör man en kurva så är det garanterat, tack och lov har VSB-systemet igång, för att man har inte en känsla av kontroll på vad som händer där mitt i.
Annars upplever jag ID3 som lätt överstyrd. Hur tycker ni den fungerar på småvägar?
Nej, men som sagt, man tittar på en kurva så börjar den sladda. Så absolut överstyrd. Och så har jag inte riktigt någon kontroll, tycker jag, på framvagnen heller. Jag vet inte riktigt var jag har hjulen någonstans.
Får jag säga, den är lika mycket understyrd som överstyrd. Det känns lite ett lotteri varje kurva. Jag vet inte riktigt vart jag har bilen. För det första ska jag säga, även när bromsen fungerar så har jag ingen förtroende för bromsen heller. För att det är en blandning av generering av elmotorn som går in och sen byter den över till mekaniska bromsar. Och det där samspelet funkar inte alls på vinterväg. Man har ingen känsla mot underlaget. Så att dels kommer man ofta in i kurvan i högre hastighet än vad man har tänkt sig. Väl där vet man inte, tar styrningen. Man får inte den feedbacken. Så du, Maria, hade ganska bra beskrivning på det. Så att den är nästan utomkroppslig upplevelse att köra ID3.
Ja, som att man lämnar kroppen och tittar ner på sig själv. Jag ligger där någonstans lite distans. Men ja, det är ändå inte så här. Den där kontakten saknas. Det är något litet mellanrum där.
Jag pratar om ett digitalt filter. Det känns som att folk som har byggt en sån AI-värld, man tror sig köra bil på riktigt, men det gör man inte riktigt. Det är sån här bara en simulator. Man sitter och låtsas köra, sen kör bilen själv och man vet inte.
Du lever i en simulerad verklighet.
Men nu har vi gnällt mycket på ID. Vi måste hylla den också lite grann. Ljuset är ju jättebra på den.
Ja, den kan ju skala bort lite partier när den vill.
Ja, jag låg bakom Nils, tror jag, när du låg inom Toyota och sånt där, han har med stearinljus. Och då, den har ju sån här matrixljus, vår ID3. Så då skär den ut en liten svart ruta runt Nils och så lyser den upp så fint allting runt omkring honom.
Ja, du frågade mig, tror jag. Jag frågade om du hade helljus på, för att det så lyser starkt men blev inte bländad. Så jag tänkte, om du körde med det här, så gjorde du det. Då bad du dig krypa nära mig istället och då var det helt annat ljus i Jarisen. Så tack vare ID3 så kunde jag ligga längst fram i Jarisen ändå och ha lite span på arenan vid sidan av vägen.
Ja, för det ska vi väl säga om både Jaris och Jazz. De är inte de ljusaste
knivarna i
lådan. De är inte de ljusaste ljushuvudena i klassen, helt enkelt. Det är inte så bra ljus på dem.
Nej, det är inte. Ja, halvljuset är jättebra, men helljuset lämnar en hel del att önska och det lider vi verkligen av här uppe i verkligheten. Vi har också kört dem i ljuslabbet och bekräftat siffrorna att det är ju som sagt, köp extra ljus så har ni bättre vinterbilar.
Vi ser ju hur de gör här uppe. Det är bara att borra dit en ljusramp genom motorhuven så är det klart.
Ja, eller inte.
Det var något som gjorde på en helt ny Superb. Det var så roligt. Inte satt fast på någon båg utan det var popnitat rakt ner i huvudet bara.
Enkelt och bra.
Den här bilen ska jag äga länge. Den ska aldrig säljas.
Och den går ändå inte att sälja med popnitat huvud.
Ja, lokalt i och för sig. Det finns någon marknad. Vad rejäl ljusbågarna har fått på där.
Nej, vi gillar mycket ljus. Det saknar japanerna tyvärr.
Ja, men ID3 är bra med sitt. Vad heter det där ljuset?
Volkswagens IQ Light är ju den här nya Matrix-ljusserien då som Volkswagen har på en massa olika produkter. Eller hur, Nils, du som kan ljus?
Ja, visst, det heter ju det också på Golfen och Passaten, alla de här som har den här adaptiva helljuset som bygger om ljusbilden efter vad som finns framför för att inte blända.
Mm. Jag tänkte bara säga att Toregen har det samma. Det var väl det första.
Ja, Toregen är ju helt fantastiskt. Den tror jag bara har det. Jag tror inte den har liksom något fast ljus. Den jobbar ständigt med kartedata och lyser in i kurvor och allting. Men det är en klass för sig. Det här är en billiga variant. Men det kanske inte är det längsta räckvidden. Men man kan ju använda det jämnt och ständigt. Och en fantastiskt fin bredd på det här som går att utnyttja till att spana efter vilt efter vägen. För det vill man gärna göra.
Jag måste bara säga också, vad tycker vi om räckvidden hittills i ID3? Det är ju en elbil. Men det har väl funkat hyfsat ändå att den är...
Jag tycker den fungerar jättebra faktiskt, över förväntan. Det kanske var för att jag hade låga förväntningar just i kyla och långfärd, men jag tycker den har skött sig riktigt bra.
Jag satt ju baksätet på ID3 här när du körde på slutet och det var is på insidan av rutan. Ja. Både bak och lite överkant av vindrutan.
Just idag skruvade jag ner klimatanläggningen innan vi var hemma, men vi hade ju någon liten extra timme skottsektion också som tog vi lite kanske på värmen under tungkörningarna.
Ja, men alla suttit med ekoklimat och halvzon. Det är bara jag som har kört 21 grader sätesvärme, full rattvärme.
Ja, det är du med ditt björkvin.
Den drar ju ström som
Bastu Anders här liksom, som älskar värme.
Det måste ju vara kunna drägligt i kupén. Man ska inte bara sitta i jacka.
Men jag tycker så här, vi har kunnat gjort allt vi har velat. Jag tycker vi har med långa stinter på vägen upp på långresa. Jag tycker faktiskt inte det är någonting som avskräcker på något sätt.
Hur många stopp blev det på vägen upp?
Vi tog två, va? Vi stannade i Tönnebro för en långfika, om vi säger så. Sen så åkte vi fina vägar och hamnade slut i Kårböle. Det gjorde också ett snabbt besök på en härlig koboltgruva i Sverige, i Los. Ja. För att se om vi kunde få fram lite mer räckvidd kanske och dopa batteriet. Men den var ju nedlagd sedan 1763, så att det fanns inget mer att hämta.
Det var lite senare. Mm.
Ja. Hur långt det tog det? Hur har vi tankat i en timme och 40 kanske totalt? På uppresan?
Ja, alltså. Något sånt. Jag har uppskrivit i alla fall i vår loggbok med all förbrukning och sådär, men det var väl en 45 minuter i Tönnebro långfika som sagt. Det var lite längre än väntat innan alla hade gjort klart sina privata bestyr och hoppade in i bilarna, och sen så käkade vi lunch i Kårböle. Det var inte någon hänsyn till bilen, utan vi gjorde de pauser vi ville göra, upplevde jag väl som.
ID3 har också lite oväntade förmågor. Den kan låtsas vara en Tesla ibland. Den står just nu och laddar på en Tesla-laddare.
Säg inte till någon.
Vi ska säga, vi står ju inte på någon supercharger. Så bra har vi inte lyckats hacka det. Men vi står på en sån här destinationsladdare med Tesla-logga. Och det är ju en vanlig laddare.
Visst är det så att Tesla delar ut sådana gratis till olika hotell och annat om de
ja, precis. Om de blir, då blir offentliga, ska man säga att de är publika. Så då får man en sån här laddare utav Tesla.
Säga,
man får inte installation, man får själva produkten.
Vi ska säga att det finns inga Teslor här i närheten just nu. Så jag viskade lite när jag satte i laddsladden. Jag är en Tesla. Och då blev det grönt. Så, ja.
Men det är ju faktiskt två stycken så här Tesla destinationsladdare som står bredvid varandra. Den ena funkar, den andra funkar inte med vår ID.
Ja, den ena är kanske lite mer sträng. Eller, ja, vi vet inte riktigt. Någonting är det i alla fall, men...
Det kan ju vara det här ryktet om att Elon förhandlar att nya lilla Hertz-Teslan, att den ska bygga på ID3. Det kan ju vara det, att de liksom, de känner på samarbetet. Så en laddare, nej, jag är inte riktigt övertygad. Den andra, men det är kanske en bra idé.
De har börjat sin parterapi.
Jag tror att de har börjat säga, smaka på varandra.
Ja, parterapi där, eller? Mm. Ja.
Vi har en bil kvar att prata om.
Ja, jag misstänker att det är Mercedes, och det kan jag ju tillägga. Det första den frågade mig faktiskt efter att jag hade sett vit snörök i 2-3 sekunder, det var, vad kan jag hjälpa dig med?
Jag förstår att du tappade liksom lite.
Ja, det var många saker den kunde hjälpa mig med. Så, men det var just för att det var ni som började prata på radion, och så det var ju lite komiskt.
Men det var alltså den här assistenten.
Absolut.
Vi sa Mercedes och walkie-talkie, och då gick röststyrningen igång och frågade vad jag kunde.
Du kan hjälpa mig med att skotta.
Det var som Anders konstaterade, alltså jag försökte inte ens lägga i backen och börja testa hur och komma därifrån.
Men du berättade inte allt du behövde hjälp med, eller?
Nej, det var en lång lista. Bra att jag har duktiga kollegor. Det kan man väl ändå tipsa folk som lyssnar på podden om, att vi fick fram med 3 kompakta skyfflar och börja skotta bort all snö vi kunde hitta under och vid sidan av bilen. Mm. Och sen hade vi en väldigt bra Anders, en bra
recovery strap heter de på engelska.
Så heter jag. Och jag trodde ju att jag hade någon värsting boxelina i Yarisen, men den var helt värdelös.
Det kan vi ju vara tydliga med på den här podden, att heter boxelina så oftast avsett att boxera ett rullande fordon, inte dra upp
det
ur diket.
Och det, i min värld var det samma sak, men det här var specialutrustning, så det här var ju en sån lina med lite elastisk form, så att Anders, jag trodde vi skulle flyga halvvägs till Kårböle när Anders började gasa med Kian. Jag såg 2 kollegor i alla fall som försvann ner i skogen som skulle putta på framför.
Tom gjorde en riktigt fin faceplant där med framför Mersa när det rycktes loss framför hans tryckande händer.
Jag trodde ju också du skulle bara dra lite, Anders. Ja. Lite långsamt. Dra oss upp ur diket.
Nej, men det var ju faktiskt...
Marschan försvann, jag låg face down.
Du kan säga att en sån här lina sträcker sig ungefär 20% av sin längd, så att det blir lite mjukare än att det är stumt. Den här var lite stum ändå, tycker jag. Och vi ska förklara, Kian är alltså, det är Simons fotobil.
Vi berömde ju ID3an förut för sitt fina ljus, och GLB har ju också rätt hyfsat ljus, eller hur?
Ja, det har ju den bästa räckvidden av de här. Alltså, är man ute efter bara ren ljuskraft, så är det en Merca man ska gå till. Det har vi sett om och igen när vi mäter Mercedes-bilar i vårt laboratorium, och det märks också på de här vägarna, ren räckvidd. Men våran testbil har ju inte det här multiled som just kan bygga om. En GLB har ju samma typ av adaptiva funktion som vi beskriver på ID3, men tyvärr har ju inte våran bil det.
Det måste vara en av de dyrare bilarna i alla fall som inte har rattvärme. Och inte adaptiva strålkastare heller.
Inte automatiskt helljus. Jättetrist. Ursäkt för alla som jag har bländat.
Vi har ju inte spesat upp den här bilen själv. Den här, okay. Ja, Tommy, du vet ju procedurerna bättre, men Mexiko inblandar i den här långa ekvationen.
Ja, men det var ju så. Vi bestämde oss för att vi ville ha en GLB. Och jag kontaktade en återförsäljare och sa att hej, vi vill ha en GLB. De sa att ja, vad bra, trevligt. Ja, vi behöver den före jul, så jag. De sa att nej, ni kan få den i mars. Nej, men det var väldigt lång leveranstid på den. Och då till slut så fick vi ta den bil som vi kunde få tag på. Och då var det en bil som en handlare hade beställt hem för att ha och dema i sin bilhall. Som istället fick bli långtestbil hos oss. Igår kväll så stod vi och tvättade de här bilarna på den lokala OK-macken här. Och då hade vi då Yaris in i tvätthallen först. Och jag torkade den och gjorde den fin och sådär. Jättelätt och smidigt. Och man nådde hela bilen när man stod på sidan om den. Och sen efteråt så baxade någon in den här GLB:n. Och det är ju en stor rackare. Det är ju en rejäl pjäs alltså. Och jag tror vi höll ju på dubbelt så lång tid att tvätta den som alla andra bilar, eller hur?
Ja, det var lite mer att få bort på den.
Det jag konstaterade idag också var faktiskt att den verkar ha fått extra rostskydd.
Ja, du konstaterade att det var från konstig brun vätska under bilen, och då kom fram till att det är efterbehandlingsvax som de har sprutat på den där, och så har det blivit lite varmt när bilen har använts, och så har det runnit lite försiktigt.
Ja, men den verkar i alla fall ha fått sig en extra omgång med rostskydd, vilket ska bli intressant att se hur den klarar det efter det här året. Men i övrigt så har vi väl, jag uppskattade verkligen, jag sitter väldigt bra i Mercedesen. Den har ju klart väldigt hårt chassi, hård sittkomfort.
Den där stolstyraren som måste sitta på granit. Den är tvärhård, men den blev väldigt bra efter ett par timmar.
Klassiskt Mercedes-hård, liksom växer i längden.
Anders och Nils, hade inte ni några synpunkter på växellådan?
Jo, när bilen har stått ett litet tag så har den tenderat att... Den har inte velat backa. Det är så jag har märkt i alla fall. Den har backat ut från parkeringsplats och trycker ner gasen. Hinner räkna 1001, 1002, 1003. Då börjar den försiktigt att rulla bakåt. Och sen så successivt går det fortare och fortare. Det är som att den, nu är det killgissning, som att den inte skulle ha hydraultryck i sig. Och så här. Den vill bara inte. Och jag har inte upplevt att det är att bromsarna har suttit fast. För den rullar ju bara för några minuter tidigare. Liksom.
Nej, jag håller med. Det är definitivt inte bromsarna. Utan det är bara, just när man lägger i backen så är det som att det fanns ingen olja till backväxeln. Liksom. Man måste vänta till allting snurrar runt och smort alla kuggar. Och sen får man börja backa. Och det har hänt flera gånger, i synnerhet i kyla, det är där det har kommit när man har stått still. Vi har inte märkt det i Stockholmstrakten, utan här uppe har det hänt tre gånger nu i minusgraderna.
Jag har även gjort en till killgissning på det där. Kan det vara så att den har någon form av korsningsvarning, att den då ska vara försiktig? I och med att P-sensorerna blir så otroligt igensnöklogade, så bara, oj, det kanske kommer någon, så det mesta vi tar försiktigt. Kan det vara så?
Ja, just det. Vill du verkligen backa?
Ja, precis. Är du säker på det här? Är du verkligen säker?
Ja, det kan vara en poäng faktiskt. Vi får forska vidare.
Jag tänker, om man får den effekt som kanske man gasar lite till, har det blivit liksom läskigt att den helt plötsligt kommer jättemycket?
Nej, det är det som gör väldigt snyggt. För att det är det som händer, att ingenting händer, så gasar man mer. För första gången tänker man att ja, men det är en snöknul som ramlar till, ligger bakom bakdäcket, man kommer inte över den, eller bromsarna som har fastnat, man trycker på lite extra. Men just när den släpper, det är väldigt, väldigt mjukt, och verkligen man backar ut centimeter i taget liksom, även med gasen i botten. Så att den verkar vara mycket medveten om vad den gör. Vi vet bara inte riktigt varför.
Men jag upplever lådan som väldigt trött även under körning på småvägar. att den tvekar en del innan den aktiveras. Hur upplever ni den delen?
Jag tycker att den kan klonka lite. Jag körde en manuellt läge idag och låg på max vridmoment och sen växer man den för tidigt, typ 1700-1800 varv. Då är den inte så snygg längre. Då är det liksom, och så liksom nästa kugg så verkar som en manuell växellåda som klickar.
Men ska inte en sån drivlina från Mercedes vara lite rappare?
Ja, framförallt tycker jag den ska vara som en jordgubbe genom vispgrädde. Det ska vara silkeslent och det kanske inte riktigt alltid är.
Men det är en dubbelkopplingslåda också, ska vi säga. Och de är ju inte kända för att vara de mest lent växlar, utan det är effektivitet i högsta rummet. Jag kan hålla med. Däremot känns det som att Mercedes har för att bygga in en jordgubbe med vispgrädde i lådan, för att den är ju väldigt flegmatisk i sin karaktär. Som du säger, den har inte den här responsen att snabbt kugga ner liksom med några ryck som vi ser från andra märken, utan det finns en liten inbyggd fördröjning som jag tror är en komfort grej, att vi ska växa lite lugnare och inte bara kasta in nästa käpp.
Ja, det kan även vara underlaget som är orsaken, med tanke på väglaget vi kör på.
Men något bra med Mercedes ändå är ju de här klimatanläggningsknapparna. Okej, de ser ju likadan ut, så att man måste ju lära sig ungefär vilken knapp som gör vad. Men sen finns det ju en hel rad med olika knappar för olika funktioner som man når direkt med ett fingertryck bara. Inga pekskärmar. Det är så skönt.
Vadå? Vad kallar du det? Är det en knapp?
Jag tycker det är lyxigt. Nej, men jag tycker den är fantastiskt bra, för man får ju välja. Den har ju pekskärm, Tommy. Du får ju trycka hur mycket du vill på skärmen. Du kan också använda den här fina tumjoysticken på höger ratteker för att styra hela infotainmentsystemet. Eller du kan använda den fina touchpaden mellan stolarna. Eller de fina snabbknapparna inne i valmenyn. Så att det finns ju, jag tycker Mercedes har det bästa menysystemet. Du kan göra liksom, du kan hantera den precis som du vill. Det är det som är lyx. Det är inte bara att du intvingar in i en pekskärm för att det är egentligen den billigaste lösningen, hand om hjärtat. Utan här finns det exklusiva knappar om du vill det också.
Och sen får man inte glömma, hej Mercedes, jag fryser. Så höjer den temperaturen också.
Jag tycker den funkar jättebra, Mercedes röststyrning. Förutom att man inte kan prata om Mercedes, för då vill den gärna ha allt strålkastat ut på sig själv och man tror att den pratar med den.
Förlåt alla som lyssnar på podden nu för att Mercedes börjar prata mer.
Ja, men det är det. Det är alltid så här, fort jag pratar i telefon med just... Du, Anders, har en tendens att alltid säga släng ut hej Mercedes varje gång jag pratar med dig på handsfree i telefonen.
Absolut. För alltså. Jag kanske ska bara säga hej Google till alla poddlyssnare också.
Nej, nu ska vi ha kvar några lyssnare också. Ja, i seten säger man hola, för att den har en liten skylt som lyser på backen. Man öppnar dörren.
Just det, men vi har inte sagt det bästa med GLB:n. Varför vi egentligen har den? Visst är den stor och den är hög och den, men den är inte så lång. Den är ju bara 464 sånt där. Det är ju 6-7 cm kortare än Volvo V60. Ändå har i den liksom markytan har Mercedes lyckats klämma in fantastiskt fin framsäte, liksom bra komfort, man sitter högt. Det är ett jätterymligt baksäte med individuellt skjutbara stolar, både mittplatsen och ytterplatsen. Man kan luta ryggstödet hur mycket man vill. Och alla längst bak så har man ju också två stycken extra säten. Förvisso inte säkert bekväma för vuxna, men när man ska skjutsa de här extra grannbarnen eller ta med någon på utflykten, så det finns ju möjlighet. Och den sjusits i Mercedes, kortare än en mellanklasskombi, och som jag sa i en tidigare podd, den är inte så himla högt prissatt om man bara hade varit mer sparsam med tillvalen, vilket vi inte fick vara.
Mm. Simon visar mig nyss en väderleksrapport och det är minus 20. Det är ännu kallare imorgon. Fantastiskt.
Nils, du sa klockan 6, var det så? Är det då vi ska börja mäta?
Ja, imorgon så är det ju, ses vi innan frukost. Vi måste hinna med att mäta klimatanläggningarna igen. Vi mätte tidigare i veckan, men nu får vi extra kyla. Så ska vi göra en kontrollmätning. Så att vi kommer få termometer av mig till varje bil. Så är vi redo sen att mäta innan frukost. Och vi kommer nog inte hinna äta frukost heller, utan vi går in och kör lite frukostpaket. För att sen sticka iväg upp på Flatruet för lite fina bilder, så vi får morgonsolen där.
Simon har beställt en soluppgång.
Det har han gjort.
Ja, det blir nog en lång dag imorgon. Vi har lite att beta av fortfarande.
Ja, så ska vi mäta om också bullermätningen. För det var ganska mycket snö som har fallit, så det är ganska spårigt. Och det har inte blivit tillförlitlig bullermätning på vinterväglagsgrejen. Så det ska vi hinna med. Vi ska också tillbaka till Ljustendalssjön. Vi har varit där och snurrat nu idag. Och vi ska tillbaka och göra ett undanmanöverprov. Så vi ska ta med lite väskor och sådär. För hittills har vi bara kört i bilarna liksom med deras tjänstevikt. Tom på last förutom någon liten extra dragögla och någon extra handske och en förare. Men imorgon tänkte vi ska hoppa in i bilarna, på med väskan i bagageutrymmet och se hur de beter sig när man kör fullastet i fjällen. Är de lika fina att köra då? Jag tittar på dig, Jaris, som har sladdat förut med fullast.
Ja, det låter som att vi har väldigt mycket att göra. Det är väl bäst att vi sätter igång och förbereder på en gång, eller hur? Och resultatet från vintertestet läser du i Bilägare nummer 3, även på webben inom kort. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Vill du så hörs vi igen om en vecka. Tills dess, kör försiktigt, ta hand om varandra i trafiken. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Du har hört Vi Bilägares podcast. Om du inte redan prenumererar på podden så gör gärna det, så missar du inte något avsnitt. De senaste nyheterna hittar du på vår hemsida vibilagare.se. Just nu har vi ett extra förmånligt kampanjerbjudande för att läsa alla artiklar och hela tidningen online. Endast 19 kronor i månaden de första 3 månaderna. Läs mer på vibilagare.se/premium.
Du har nu lyssnat på Vi Bilägares podcast, Sveriges bästa podd om nya bilar. Känner du dig nu sugen på något som är lite mindre aktuellt? Ratta över till Studio Klassiker, tidningen Klassikers podcast. Här diskuterar Klassikers redaktion allt som har med klassiska bilar att göra. Vi kör, vi mekar, vi våndas och vi skrattar. Sök efter Studio Klassiker där poddar finns. Du kan också hitta Studio Klassiker på www.klassiker.nu/podcast. Vi hörs!
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på apoteket.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.